Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Hej, podden heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Gästen i det här avsnittet heter Oscar. Vi har en koppling till en tidigare gäst, nämligen hans hustru Jenny. Jag vet inte om du kommer ihåg det avsnittet, men hon var ju villig att offra en veterinär för att undkomma vildsvin. Mycket roligt avsnitt skulle jag vilja säga. Och det var nummer 86 i ordningen. Om du inte har hört det så rekommenderar jag det. Och riktigt roligt. Men Oscar har en annan historia att berätta som är väldigt dramatisk. Och också ett prank som han utsatte sin fru för, som är väldigt roligt och kommer alldeles strax. Det finns också lite bonusmaterial med Oscar. Vill du bli Patreon och ta del av bonusmaterial så kan du gå in på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi såklart på sociala medier. Bara att söka upp oss på Instagram eller Facebook. Ja, det är i slutet av januari 2022 när vi spelar in det här och det blåser något fruktansvärt utanför fönstret. Så var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
1570
kom. 1570 och den gatan kom. Ja,
det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Välkommen, Oscar.
Tusen tack.
Det är en röst från norr vi hör.
Exakt, jag sitter i Umeå just nu.
Ja, är du bördig från Västerbotten?
Nej, det är jag inte, utan jag är jämtlänning i grund och botten, född i en liten by som heter Yxskaftkärlen. Det kan du googla, det ligger ungefär 10-12 mil norr om Östersund kan man säga.
Aha, okej. Okay. Mm. Men du har fått lite Västerbottens dialekt, eller?
Nej, nu ska du inte säga så, eller, utan det, min jämtländska dialekt sitter kvar.
Okej, okay. Ja, okay, det kan vara en mix, jag vet inte. Men det är roligt för du är faktiskt gift med en tidigare gäst.
Precis, Jenny som var med, jag tror det var ganska tidigt i din podd. Jag tror till och med det avsnitt 86, jag har kollat upp det där. Mm. Jenny som pratade mycket om djur har varit med hos dig.
Ja, oftast, jag måste säga att jag tror att det kan vara en av de faktiskt roligaste avsnitten. När hon, ja, de är väl egentligen... infångade av vildsvin på ett sätt, men för dig lyssnare som inte har hört det så rekommenderar jag, det är ju ett spektakulärt ärende som man kanske inte tror att man ska vara med om när man pluggar till polis.
Nej, precis, det är svårt att mentalt förbereda sig för det där, det kan jag ju säga.
Hur kommer det sig att du valde liksom att yrket polis då, Oscar?
Ja, det, vad ska man säga, jag hade egentligen kanske inte planer på att bli polis. Det var så ingen barndomsdröm direkt, det var det inte. Utan när jag var yngre då höll jag på mycket med idrott, särskilt friidrott, som jag satsade ganska hårt på. Tävlade på juniorelitnivå, och vilket gjorde att jag prioriterade inte skolan kan man säga. Jag var en ganska dålig student. Men så gjorde jag illa mig när jag var 18 år, så gick min axel sönder så att jag kunde inte tävla någonting mer. Och då började jag fundera vad jag ville göra. Och då kom jag in på polisbanan faktiskt.
Hade du någon i din bekantskapskrets eller sådär som jobbade som polis?
Jag hade ingen i släkten, eller långt tillbaka till släkten hade jag ingen som jag träffat som av livet har varit polis, men som inte har pratat om egentligen. Men min tränare inom friidrotten, Ronald, han var faktiskt polis. Så jag tror det var där det började inspirationen egentligen.
Just det. Och hur gammal var du när du sökte till polisskolan?
Ja, första gången jag sökte då var jag 20 år. För jag tror då fick man bara 20 år första året man skulle söka, så att säga. Och kom ju vidare hela vägen till intervjuer och sista uttaget. Men fick beskedet att jag var lite för ung. De ville att jag skulle få lite mer arbetslivserfarenhet. Så jag kom inte in första gången jag sökte.
Kom du ihåg hur du reagerade på den sägningen då?
Ja, jag blev riktigt besviken faktiskt. Jag hade sett fram emot det här och byggt upp en bild liksom, att jag var nära och skulle få komma in. Mm. Men då, på den tiden, det här var ju i början på 2000-talet, då var det ju väldigt hård konkurrens om platserna på skolan. Mm. Så att man skulle slå ut ganska många innan man kom in. Så att det var väl helt normalt. Och jag tror det var bättre också. Jag var för ung för att komma in då. Mm.
Idag är det ju precis tvärtom. Det är ju ingen som vill bli polis idag.
Nej, det är ju mer oroväckande på så sätt när man hör om det. Att man fyller inte platserna riktigt. Så att det är ingen bra utveckling där inte.
Vad tror du gällande liksom de som jobbar på som poliser? Vi har pratat om det här lite i podden tidigare, men man pratar ju såklart om att lönen måste höjas, och det är vi väl alla överens om. Men finns det bara ett x antal polistyper? Alltså jag menar, oavsett om man skulle få, det finns en del som inte vill bli poliser om de så skulle få 90 000 i månaden. Är det bara en speciell typ av människor som vill göra det här jobbet, tror du? Eller, för det är väl ändå inte ämnat för alla?
Nej, jag tror du är inne på någonting där faktiskt. Det är ju inte pengarna det handlar om, för jag tror ingen som väljer polisyrket tror att de blir miljonärer. Utan det handlar mer liksom att ha de egenskaperna och den viljan att jobba på det sättet. Det är ett tufft jobb. Jag vet att när jag gick polisutbildningen så hade vi ju, man fick göra studier under studietiden, åka ut på polisområden och åka med i polisbilar. Och då var det ju några som hoppade av faktiskt från skolan, för de insåg att nej, men det här är inte för mig. Så att det är lite speciellt yrke, det här.
Och kunskapen om att jobba nätter, obekväma arbetstider, kanske julaftnar, nyårsaftnar, när folk sitter hemma och äter skinkmackor med senap liksom.
Precis, det är speciellt faktiskt.
Ja, det är lite speciellt. Men då antar jag att du kanske kom in på andra försöket då?
Ja, precis. Jag tror, jag ska inte svära, jag tror det var andra eller tredje försöket, och då var jag strax 23 år där jag kom in.
Var gick du någonstans?
Jag gick här uppe i Umeå faktiskt. Det var ganska nyöppnat. Förut var ju polisutbildningen bara på Sörentorp i Stockholm, men sen öppnade man ju i Växjö och Umeå. Så jag tror det var, om det var andra eller tredje året det var igång när jag kom in här uppe i Umeå.
Visste du var du skulle hamna efter du var färdigutbildad?
Nej, det visste jag inte. Då fick man ju söka när utbildningen var slut, aspirantplats så att säga. Så att det visste man inte när man började skolan.
Nej, okej. Okay. Och var hamnade du?
Jag flyttade hem till Jämtland faktiskt och började i Östersund som polis.
Där har vi ju den senaste gästen, Reinhold, jobbade ju nästan 46 år i Östersund.
Precis, jag lyssnade på det avsnittet, och Reinhold var ju trafikchef när jag kom till Östersund. Otroligt duktig och omtyckt kollega, och man kan ju bara lyfta på hatten någon som har jobbat 46 år inom polisen. Det är imponerande.
Ja, det är djupt imponerande faktiskt. Hur var Östersund då? Det var ju den närmsta stora staden som du hade under din uppväxt också, eller hur?
Precis, det var det. Så det var ju som att flytta hem lite grann. Och jag bodde i Sundsvall när jag kom in på polisutbildningen och flyttat till Umeå och pluggade. Så det blev att flytta hem lite grann när jag blev klar inom polisen. Östersund var en jättebra stad att jobba i faktiskt. Det är en liten stad, men det händer ju en hel del ändå faktiskt. Och det är ett stort område att hålla koll på.
Hur kunde liksom, jag kan tänka mig också att det är väldigt, alltså arbetsuppgifterna är väldigt blandade om man jämför till exempel med mig då, som har jobbat bara i Stockholm. Jag har ju aldrig varit på, till exempel, jag har varit på en död katt en gång. Ja. Men alltså vad det gäller djur, om vi tänker så med Jenny och det här, berättar både en björn och, alltså så har inte jag varit på något sånt alls. Men det måste ju vara väldigt blandat när man kommer upp då i Jämtland och Östersund till exempel med ärenden.
Ja, det är det absolut. Och du får tidigt ansvar också i ganska, vad ska man säga, svåra ärenden, för att man är inte så många poliser och det är stor yta, så att man kan inte alltid förlita sig på att yttre befälet finns på plats eller liknande, utan du får gå in och ta ett stort ansvar tidigt faktiskt. Och det är positivt, tycker jag.
Men om de tyckte då första gången du sökte att att du var något ung. Hur tycker du själv nu efteråt då? Nu var du 23 och sen gick du utbildningen och sådär. Mm. Var det en lagom ålder för dig?
Jag tror inte det hade skadat mig några år till så här i backspegeln faktiskt. För det är tufft att komma ut och stå där som ung, vad ska man säga, ung polis. Har inte all erfarenhet i bagaget så att säga. Och du ska möta människor i svåra situationer. Så att jag tror det är klokt att skjuta fram åldern lite grann. Mm.
Och när du säger erfarenhet, syftar du främst då egentligen på livserfarenhet då?
Ja, livserfarenhet och arbetslivserfarenhet också för att så att du har mer lite perspektiv när du kommer in i alla fall.
Mm. Du sa att man fick ta mycket ansvar. Vad kunde det vara då? Till exempel, kan du ge något exempel på någonting när du kände oj, nu måste jag ta tag i det här själv?
Ja, men jag vet att man har ju varit på något ärende, lite svårare case, alltså mer riktigt grova brott. Där det liksom är viktigt med den här initiala avrapporteringen och strukturera upp ärendet på plats så att säga. Mm. Och så hade man ingen erfaren kollega med sig och då var man kanske äldst i tjänst, väldigt ung så att säga. Då fick man ta det ansvaret och gå in och styra upp och hålla koll på alla bitarna. Mm.
Är det bra eller dåligt att behöva ta så stort ansvar så tidigt?
För mig var det bra personligen kan jag säga. Jag gillade det där faktiskt och fortsätter på det spåret senare också. Så att, det är klart, det är från individ till individ såklart. Men jag tycker det var positivt.
Fick du några tankar när du började jobba liksom att det här är ju kul men jag vill nog inrikta mig åt det ena eller andra hållet?
Ja, jag hade väl inga riktiga sådana tankar när jag började som polis utan det var ju ordningspolis och åka radiobil som man ville göra. Men ändå rätt tidigt så insåg jag ju, vi hade ju, det kallas ju vakthavande befäl, fanns ju i varje turlag. Och det här var ju individer som man såg upp till, det var ju verkligen de här top of the line poliserna som var vakthavande tyckte jag i alla fall. Så man hade ju siktet dit faktiskt.
Om vi berättar för lyssnarna då som inte jobbar som poliser, vad gör ett vakthavande befäl?
Då när jag började, då var ju varje län en egen myndighet. Alltså Jämtlands län var en egen polismyndighet. Då hade man en egen ledningscentral. Och i ledningscentralen och det arbetslag man jobbade, då fanns ju ett vakthavande befäl. Och det var ju den polisen som hade det yttersta operativa ansvaret under arbetspasset kan man säga. Som styrde, prioriterade alla jobb, granskade av rapportering, fattade beslut i förundersökningar och liknande också. Så de var verkligen spindel i nätet.
Också en person kanske som man kunde ringa om det man stod på något ärende kanske och ställa de här frågorna som man, om man inte har blivit utsatt för vissa ärenden så att säga, som hade den erfarenheten, eller hur?
Precis, de var verkligen livlinan som man ringde till och vissa beslut fick ju bara de fatta beslut också så man var tvungen att ringa och få beslut via dem så att säga.
Personligen kommer jag ihåg att det var oerhört viktigt att ha ett vakthavande befäl där man kände att man kunde ringa av anledning att man inte kunde någonting så att säga. Det var några vakthavande befäl som jag har minne av var så hårda och de liksom tyckte att det här ska man kunna och du är från skolan och så vidare. Så, vidare. Så då, i alla fall i mitt fall så undvek jag vissa vakthavande befäl för att inte blotta min egen okunskap inför den personen. Men det, kommer man som ny måste man ju kunna få ha det, liksom känna det förtroendet att jag ändå kan ställa frågor som, det är för att jag är ung i tjänst som jag inte kan det liksom.
Precis. Och så var det nog lite grann när jag började också. Det var ju, vad ska man säga, oftast var det ju väldigt rutinerade poliser i slutet på karriären kanske som var vakthavande befäl. Och vissa var riktigt sträva liksom. De kunde hjälpa till visst, men de var väldigt hårda vissa vakthavande befäl faktiskt.
Ja, vi hade ett vakthavande på Norrmalm där det var, inte jag personligen, men en av mina då aspirantkollegor hade gått in och lutat sig mot hans skrivbord. Då hade han fått ett batongslag över låret.
ja, du hör.
Ja. Och det var ju fortfarande då där kanske i slutet på 80-talet då så.
Ja.
Var det väl kanske, det var lite märkligt på sina håll fortfarande, var inte riktigt uppstyrt.
Nej, jag minns Bengt som var vakthavande i mitt turlag då, som hade jobbat länge som polis. Han berättade att han hade ett vakthavande befäl när han var yngre på 80-70-talet. Och då låg de ju och sov och man fick absolut inte väcka dem på natten om det inte hade hänt något extraordinärt. Så man vågade aldrig gå in och väcka dem. De låg och sov. Det var, så var det.
De har fått en bra tjänst.
Ja, precis.
Mm. Jag kan faktiskt också dra en rolig historia. Det var ju så, eller det är så fortfarande, men det kom in, det här är Anders, min kompis som jag jobbar mycket med. Jag hade ett avsnitt med honom när vi satt och drack någon öl här tillsammans och bara snackade lite minnen. Men hur som helst, han jobbade då, vi var aspiranter, han satt i receptionen på Norrmalmspolisen och då kom det in några bolivianer, jag tror att de var bolivianer som spelade, vet, El Condor Pasa nere på plattan och sådär.
Mm.
Och de tyckte att de hade blivit illa behandlade av några poliser som hade avvisat dem från någon plats där. Och då fick inte Anders ta upp anmälan, för det var en anmälan mot polis. Det var ett befäl från att ta upp den anmälan. Så Anders gick in till det här vakthavande befälet då, som också hade ryckt att slå en annan aspirant på låret med en batong. Ja, det gick han ut till de här anmälarna då, så sa han bara, var tydlig och ganska sträng, att ni ska inte komma hit och anmäla mina poliser. Så han kastade ut dem, fick inte göra någon anmälan.
Okej.
Och det är ju någonting som aldrig skulle kunna inträffa idag.
Nej, absolut inte.
Det är ju tjänstefel direkt att inte ta upp en anmälan.
Ja, verkligen. Det är ju någonting som är verkligen uppstyrt, så att säga, vad vi har för ansvar där.
Ja, så visst. Och jag tror inte att det finns så många vakthavande som ligger och sover igenom ett helt nattpass i dagsläget heller.
Nej, det kan jag garantera.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Okej, så det var lite sikten då på att kanske bli den här då kunniga befälspersonen då, helt enkelt.
Ja, det föddes nog den tanken lite grann ganska tidigt faktiskt.
Jag tycker det är intressant om vi bara backar tillbaka till du berättade att du var ingen pluggis, du var dålig i skolan, sa du, men det krävs ju ändå att trycka in kunskap och studera för att bli, du blir ju nästan läraren där då om man är vakthavande befäl, om vi ska försöka översätta det på något sätt. Liksom, det är ju, kom det tillbaka också någon sådana tankar kring att nu måste jag ändå läsa lite, det som jag inte kanske har gjort så mycket förut?
Ja, absolut. Så var det. Och det var väl kanske inte att jag, vad ska man säga, var dålig i skolan, utan när jag var yngre då prioriterade jag idrotten egentligen. Ja, skolan liksom cruisade jag väl igenom mer eller mindre. Men man kan säga att motivationen blev helt annorlunda när man kom in på polisutbildningen. Så då gick jag in hårt för det här. Så nästan överstuderade, så att säga. Och det var ganska hårda krav på skolan faktiskt. Det var omfattande juridik, tenter och sånt där. Nu fick man plugga och jag tyckte det var roligt. Alltså juridik har jag alltid tyckt var intressant och är grunden för polisarbetet, så att jag la mycket tid på det.
Är det där du sitter idag, eller vad gör du idag? Nu var det en förhastad fråga, ska jag säga.
Ja.
Vi berättar om den målbilden först då.
Ja, precis. Nej, idag är jag ju faktiskt inte polis längre. Sen ett halvår tillbaka ungefär. Så att, ja, precis. Så att jag har gjort som dig, jag har lämnat polisyrket. Men det är bara för 6 månader sedan, kan man säga. Så att idag jobbar jag som områdeschef på Försäkringskassan.
Just det, och det visste ju jag när jag ställde frågan.
Ja.
Men målbilden där och vakthavande befäl, hur gick det med den?
Ja, men det gick ganska bra till slut och väldigt tidigt också. För vad ska man säga, i traditionsenligt så var det som så, i alla fall i Jämtland, att ofta skulle det vara yttre befäl innan du ens blev tänkt på att bli vakthavande befäl. Det var liksom successionsordningen på något sätt. Men där i Jämtland, vi hade jätteduktiga yttre befäl, men de kanske inte hade intresset av att bli vakthavande befäl. De hade inte, de hade andra drivkrafter helt enkelt. Jätteduktiga poliser, men andra drivkrafter. Så jag vet att man fick, vi var ett gäng yngre, både i tjänst och i ålder, som fick komma in och testa på rollen som vakthavande befäl. Att det var bara efter 4-5 år i tjänst som jag fick komma in.
Det är tidigt.
Ja, det var väldigt tidigt då. Det var det. Men vi var kanske 3-4 stycken som fick testa på det där. Och till slut så fick jag en fast tjänst efter ett år eller ett halvår eller någonting sånt där. Så då kom jag in på vakthavande stolen faktiskt. Efter 4-5 år då.
Hur var det sen att sitta på den då, om du jämför med att, så att säga, vara ute på fält och ringa in? Hur var det som du hade tänkt dig?
Ja, men det var det. Och det var ju tufft i början. Jag menar, jag hade ju inte jobbat särskilt länge. Men vi fick jättebra stöd av våra chefer. Och kollegorna hade ju full förståelse för också att man var ny liksom i gamet. Så att det var inget problem så. Men erfarenheten hade man ju inte byggt på sig som man kanske hade önskat. Men vi fick bra stöttning och bra utbildning också. Och äldre kollegor, vakthavande, som var jätteduktiga och stött oss i arbetet.
Ändå peppande för de som lyssnar och kanske vill också gå i samma riktning, att det ändå kanske finns, man ser att det finns möjlighet att jobba som vakthavande. Alltså i min värld när jag jobbade, så det fanns inte ens, det var så långt fram så det fanns inte ens i min fantasivärld att jag skulle börja jobba som vakthavande befäl.
Nej, och som sagt, det var oftast poliser nästan i slutet på karriären som blev vakthavande, så var det ju lite grann tidigare.
Hur många år blev det totalt för dig då innan du gick till Försäkringskassan?
Ja, jag jobbade på senare 2000, ja, nu måste jag tänka efter. 2003 började skolan i Umeå, och så 2021 nu då gick jag vidare till Försäkringskassan. Och då jag jobbade ju som vakthavande befäl i Jämtland då tills det blev omorganisationen 2015, och sen flyttade vi till Umeå, och då började jag på regionsledningscentralen här i Umeå som vakthavande befäl.
Just det. Hur funkar det att vara gift med en polis?
Ja, vi träffades, den här klassiker, vi träffades på polisutbildningen. Jag gick sista året och Jenny gick första året. Och vad ska jag säga? Nej, men det funkar riktigt bra. Har faktiskt varit riktigt bra, ska jag säga, genom åren, när man har haft förståelse för varandra på vad som har hänt på arbetet. Man har aldrig behövt förklara för varandra när det har hänt någonting tungt eller jobbigt, utan man har haft förståelse för varandra. Det tycker jag har varit riktigt bra faktiskt.
Jenny hade ju en del sköna minnen, och hon hade ju också en otroligt rolig berättelse kring varför hon började jobba som polis. Om inte jag missminner mig så var det att hon sprang ikapp några snattare.
Exakt.
Och så tyckte poliserna som kom dit, fasen, du borde ju bli polis som oss. Tänkte hon, ja, det kan jag bli. Jag tycker det var en rolig berättelse. Vad har du för minnen kring, jag vet att du har ett i bakfickan, jag tänkte vi kan spara det lite, ett practical joke som du har kört på Jenny. Jag tänkte att vi ska spara med det, för det låter intressant, jag har själv inte hört det. Men jag tänker rent polisiära händelser som sitter kvar i din minnesbank liksom. Vad tänker du på då spontant? Vad får du upp liksom för bilder då?
Man har varit med om otroligt mycket, det måste jag säga. Det är som svårt att sortera i huvudet ibland, både roliga, tragiska och dramatiska delar. Men det jag tänker på som liksom väcker starkast känslor hos mig, det var ett ärende det ganska nyligen i tiden i alla fall. Jag tror det var 2015-2016. Det var precis när omorganisationen hade varit och hade börjat på den här regionala ledningscentralen som är Umeå. Och då, vad ska man säga, styr man ju polisarbetet i hela norra Sverige. Från Härjedalen upp till det nordligaste Norrbotten egentligen. Och då minns jag att jag fick in ett larm. Det var från Bispgården i Jämtland. Det ligger i gränslandet Jämtland, Västernorrland kan man säga. Och jag såg, när man sitter där på ledningscentralen, då ser man en karta vart alla händelser händer i regionen, så att säga. Man kan se adressen och vart det är beläget. Mm. Och jag såg direkt den där platsen, då tänkte jag, såg att det var ett prio 1-larm, och det betyder att då är det ju väldigt bråttom, då måste vi vara där snabbt på plats. Mm. Och jag visste ju, det är mitt gamla område, då visste jag att det här är långt ifrån poliser alltså, som finns i tjänst. Okay. Det kommer ta tid innan jag är på plats. Mm. Det är minst 10-12 mil. Och då går jag in och medlyssnar på det här larmet, för det kan man göra som vakthavande. Det finns ju radoperatörer som sitter och tar emot larmsamtalerna. Mm. Som sköter själva samtalet, och så går jag in och medlyssnar. Och då hör jag att det är otroligt dramatiskt på plats. Det är en kvinna som ringer in och larmar om att hennes sambo har liksom stulit bilen i sin berusning och krockat ute på gården och börjat slängt ut möblemang från sin lägenhet.
Okej.
Och jag hör ju bakgrunden att det är ett väldigt, väldigt tumult. Och det är ju inget ovanligt larm, om man säger så, ett lägenhetsbråk. Det är ju, vad ska man säga, det är ju tyvärr vardagsmat för polisen, den typ av ärenden. Det har säkert du varit på under din tid som polis också.
Ja.
Men efter ett tag när jag lyssnar på det där larmet så hör jag att han har tagit barnet, säger hon. Och direkt börjar man, jag känner liksom hur nackhåret reser sig på mig själv och på armarna också. Och hör hennes förtvivlan, och det visar sig att de har ett barn tillsammans som är under året, tror jag att hon är, det här barnet. Och hon skriker att han är på väg mot vattnet, han är på väg mot vattnet. Och man hör hennes desperation, det är verkligen... Man blir ju riktigt orolig, för ibland kan man ju höra på larmsamtalen liksom vilken allvarlighetsgrad är det här. Och det förstod jag, att det här är riktigt, riktigt allvarligt.
Mm.
Och vi hänger med i samtalet och larmar ju poliser dit till platsen, men de har ju en bit fram, så att säga. Och till slut så hör vi att den här mannen har tagit sig ner till ett vattendrag, och där finns det en stor kraftverksdamm i betong som reglerar vattenflödet i den här älven utanför Vispgården.
Oh, just det.
Och då säger hon till slut att han har kastat barnet över stängslet. Och ingen förstår, vi förstår att det är kaos på platsen, vi förstår inte riktigt vad som händer. Jag är över stängslet, vad menar hon då? Ja, det är vatten där, och det blir väldigt dramatiskt då. Till slut så landar ju poliserna in där på platsen, både från Västernorrland och från Jämtland. Och då visar det sig att den här mannen har ju kastat sitt barn då över stängslet på den här kraftverksdammen. Ner i vattnet och betongen, och det är ju högt. Det är ju 6-7 meter ner. Och de griper den här mannen på platsen och påbörjar den här räddningsaktionen för det här barnet som ligger här nere då, i dammen. Och ja, det är så svårt att föreställa sig, jag sitter här och berättar om det, men det är en otroligt dramatisk situation även för mig som sitter i liksom trygga, lugna ledningscentralen i Umeå. Då kan man ju tänka sig kollegorna på plats och räddningspersonalen på plats där också, vilket otroligt jobb de får göra. Mm. För de lyckas ta sig ner till det här barnet till slut, och ambulanshelikoptern kommer. Barnet har överlevt mirakulöst nog det här fallet.
Oj.
Så de lyckas flyga iväg det här barnet och griper den här mannen då, efter en otroligt dramatisk händelse.
Ja. Jag tänker på den frustrationen när man är en bit ifrån en händelse, och också som du då, som tidigare har jobbat operativt och vet, och alltså här måste det snabbt ske saker, och när du också ser på den här kartan att det kommer ta tid och så vidare och så vidare. Hur reagerar du? Du sa att nackhåren reser sig, men jag menar, det måste ju infinnas en oerhörd frustration att sitta och vara operatör då.
Ja, det gör det. Och verkligen försöka lösa så mycket som möjligt på distans innan polisen är på plats också. Jag vet att jag tänkte ganska tidigt. Operatörerna hade ju fullt upp med att hålla koll på situationen och styra patrullerna. Då minns jag att jag kom på att jag måste ringa vattenkraftföretaget så att de säkrar dammluckorna så att vi kan jobba där på plats.
Så jag
lyckades i den liksom stressen ändå hitta den lilla detaljen som gjorde att de kunde gå ner säkert och jobba där.
Ja. För det är ju också, det kanske man inte tänker på när man inte jobbar med de här sakerna, men det är ju mycket som måste styras, inte bara så att säga lokalt på plats, utan sådana saker då. Men hur kom du på det här med dammluckor? Jag menar, hur kunnig är du kring det här? Har du varit ute på det här stället tidigare? Hur kom du att tänka på dammluckor? Jag vet inte om jag skulle kunna komma på en sån sak ens. Vad för kunskap hade du om det här kraftverket där du låg?
Hade nog ingen detaljkunskap om det, men jag vet ju att det är en reglerad vattendrag så att säga. Och när jag såg på kartan så ser jag att det här är liksom, det är ingen bro, utan det är ett större kraftverk, en damm. Så jag tänkte att det är ju reglerat via dammluckor, så jag tänker att för att ens kunna gå in och jobba där och inte bli bortspårade, varken barnet eller mina kollegor, så tänkte jag att jag ringer dit och fick som tur var tag på någon direkt som kunde hjälpa till med det.
Och vad är din uppgift då som vakthavande här i Umeå, när du sitter ganska långt ifrån den här händelsen? Ja, vad är det mer som du ska göra som är din uppgift här?
Ja, men det är ju att styra och prioritera, vad ska man säga, alla ärenden som kommer in. Och i det här fallet, specifika fallet, då insåg jag ju ganska tidigt också, här kommer vi kräva stöd för kollegorna. Så då tog jag ju kontakt med polischeferna i Östersund och Västernorrland, så att man är beredd att ta emot kollegorna också efter en sån här svår händelse. Så att det var ju också en del av uppgifterna.
Vad händer med dig när det här kommer fram då, att de har lyckats rädda det här barnet och barnet har överlevt? Och liksom, ja, lite case closed för dig så att säga. Vad gör du då? Bara lutar du tillbaks fåtöljen, eller vad hade du för känsla då?
Nej, dels direkt därefter så körde vi ett avlastning och debriefing med alla som hade jobbat på ledningscentralen till att börja med. Vilket har ju blivit mycket bättre genom åren inom polisen i alla fall, att det är ju väldigt dramatiska händelser och viktigt att ha den här debriefing-samtalen. Men jag vet att när jag kom hem sen efteråt på kvällen där, och den av de få gånger faktiskt där jag känner att jag stod hemma vid köksbänken och diskade efter middagen så att säga. Och jag kände bara hur tårarna liksom kom helt okontrollerat. Och det är faktiskt en av de få gånger som verkligen jobbet har följt mig hem så där, och att jag känner att hur kan någon ha varit så här grym mot ett litet barn. Det verkligen skörde över en. Det blev så påtaget. När jag kom hem hade det lugnat ner mig och allting sånt där.
Och det här är ju genomgående, var dels för mig själv men för många av gästerna i podden också, att just den här grymheten mot barn, att vi reagerar så oerhört starkt kring det.
Ja.
Hade du barn själv i det här läget?
Ja, det hade jag. Så att, och då blir det blir ju en extra dimension på det på något sätt. Man kan ju relatera på det på ett helt annat sätt när man har barn också. Så är det.
Så är det. Det händer ju någonting när man själv blir förälder, såklart.
Ja, precis.
Och jag vet faktiskt då, jag var i kontakt ganska tidigt med en person som var en av de här poliserna på platsen. Som skulle vara gäst i podden. Men jag bytte e-mailadress. Jag hade fel på min server. Jag hade hasse@brontén.com förut och bytte till hasse@brontén.com, för den föll ihop. Så okay. De mailen ligger kvar där. Så att om någon känner den här polisen som hör det här, så skulle det ju vara väldigt spännande nu när vi har fått så att säga rapporten och känslan från ledningscentralen, hur det var och var där på plats. Vet du, jag tänker att det måste ha blivit någon skada om man faller från så långt håll, men...
Ja, det blev det säkert, men jag tänker av respekt för den som är utsatt för det, så vill inte jag gå in på det faktiskt. Nej. Men jag tänker den respekten har jag. Ja.
Men barnet överlevde ju, och som du säger var ju nästan ett mirakel om man faller från så hög höjd.
Ja, och sen efterspelet till det här, det var ju... Vi fick ju åka ner, det finns ju ett 112-pris varje år som larmnumret lämnar ut, och då fick vi ju alla deltagarna från räddningstjänsten, polisen och sjukvården fick ju faktiskt ta emot för samverkan i det där uppdraget. Vi gjorde ju bra tillsammans faktiskt. Så vi fick åka ner på Münchenbryggeriet och ta emot det här priset tillsammans allihopa.
Ja, vad fint.
Så att det var en fin bekräftelse ändå, tänker jag.
Ja, men verkligen. Mm. Mm. Och det där är ju också någonting, för jag menar, jag kan tänka mig att ibland har man ju några övningar tillsammans, man... Mm. Man kanske övar något tänkbart liksom dramatiskt scenario. Så här. Men annars så jobbar ju räddningstjänsten mycket för sig själva och polisen för sig själva. Och ibland så bara klaffar det mycket bättre än vad det gör kanske vid ett annat tillfälle. Och det här kanske var så ett sånt exempel.
Ja, det var det. Och jag tycker att vi är duktiga på att arbeta tillsammans. Alla samhällsfunktioner. Sen är det olika från ärenden till ärenden. Men generellt så är vi ju duktiga på den samverkansbiten.
Och det har ju blivit mycket bättre. Jag vet ju back in the days då att till exempel bara radiokontakt emellan var ju problem och sånt där har man ju blivit, det har ju blivit mycket bättre.
Ja.
Det är intressant när man pratar med Reinhold, de hade inte ens radioapparater. Jag menar, det har ju hänt otroligt mycket på egentligen ganska kort tid.
Precis. Ja, det har gjort så att sen jag började, då var det ju ett äldre radiosystem och det var ju man kunde ju stå på en trafikolycka och se varandra, men man kunde inte prata med varandra i radion, så dålig täckning kunde det vara.
Ja, där har det ju verkligen, verkligen gått framåt. Mm. Men då är jag ändå lite nyfiken på, för du går ju nu här från börja skolan, börja jobba, få en ganska tydlig målbild vad du vill göra. Gör det också, vakthavande befäl, flyttar till Umeå och så. Men sen så går ju åren och sen slutar du. Vad är det som händer och vad är det som för dig mot beslutet att inte jobba som polis längre?
Ja, det kan man säga. Jag slutar ju som vakthavande befäl där också. Vad kan det vara? 2018 tror jag. För då hade jag jobbat ändå ganska länge, nästan 10 år ändå inom den operativa världen. Jag tänkte att nu måste jag bli lite bredare som polis, bli lite... jobba med lite andra saker. Så då började jag faktiskt... Jag tänkte, vad är det svåraste jag kan göra inom polisen? Ja, då tänkte jag börja med utredningar, för att det har jag knappt jobbat med. Så då blev jag faktiskt chef på bedrägerienheten här i Västerbotten. Mm. Och började... Ja, var förundersökningsledare och jobba med bedrägeriärenden. Och i bedrägerier ingår ju också brott mot välfärden, alltså bidragsbrott.
Just det.
Och då kom jag in på den banan. Det väckte ett intresse hos mig. Och det gjorde sen nu att jag tog steget vidare till Försäkringskassan och jobbar med kontrollutredningar. Alltså det vi utreder, det är ju de som utnyttjar välfärdssystemen inom Försäkringskassan. Och sen lämnar vidare till polisen delvis.
Alltså det är ingen charmig brottslighet egentligen att ta pengar från de som egentligen behöver det.
Nej, och det har varit ganska generellt låg uppmärksamhet om det tidigare år. Men nu får ju mer och mer uppmärksamhet. Det är ganska mycket pengar som blöder ut från välfärden som ska gå till de som behöver det. Mm. Så att, på det spåret blev det.
Men är det så att du blir kontaktad då från den här andra arbetsgivaren eller sökte du dig mer till dem? Hur blir det? Hur får man ett sånt jobb?
Ja, vad ska man säga? Jag fick ett litet tips från en som jobbar inom Försäkringskassan. Mm. Sen är det klart att jag sökte jobbet. Och de vet vilken profil jag haft mot bidragsbrott och vilken kunskap jag har också. Så det är klart man ville kanske ha in en polis som hade den bakgrunden. Mm. Så att det var lite win-win kan jag tänka mig.
Men hur är det att liksom... Det är ju inte... Alltså nu, det här säger jag, stå för, det här får jag stå för helt själv. Det är inte lika coolt att jobba på Försäkringskassan.
Nej, det är klart det är väldigt få biljakter och få inbrytningar via dörr, det är ju faktiskt.
Och du har ingen cool badge heller liksom?
Nej, precis. Ja, det smärtade lite grann när jag lämnade in polisbrickan och min Sig Sauer. Det gjorde det faktiskt, det ska jag säga. Men det är ett oerhört viktigt uppdrag ändå. Alltså det är lätt att glömma bort. Det är en stor del av vårt skyddsnät i samhället, så är det ju just de förmåner som Försäkringskassan har.
Nej, men
så det är lite som polisen. Det är lite som polisen ska jag faktiskt säga.
Ja, men jag förstår. Du gör de där utredningarna fast utan den här brickan då.
Ja.
Och bistår polisen.
Precis. Så är det.
Nej, men det är intressant det här också med att det smärtar lite grann. Att det är ju någon form av... Ibland säger en del säger så här, jag är polis. En del säger jag jobbar som polis. Men det finns ändå... Det är ju en identitet ändå. Det yrket är ju... Det är ju någonting speciellt.
Det är det. Jag är oerhört stolt över att ha varit polis faktiskt. Varje gång jag tog på mig uniformen, det var något speciellt faktiskt. det kändes ansvaret och liksom det viktiga uppdraget, det kommer jag alltid bära med mig. Jag har, ni kanske har pratat om båtmössan här i något tidigare avsnitt, men den har jag sparat. Den ligger inlåst i mitt vapenskåp här nere i huset. Den ligger där som ett minne.
Med lite patina.
Det är mycket patina i.
Ja, väldigt intressant. Mm. Ja, nej, men samtidigt, ibland kan jag glömma bort att jag faktiskt ändå hade så pass många anställningsår, 20 år liksom, tänkte shit, har jag verkligen. Men det sitter. Det är väl, jag vet inte, de säger det en gång polis, alltid polis. Och det är väl lite så, men det finns en anledning till varför jag har den här podden också. För att jag tycker att det har funnits en bild, skapats en bild av polisyrket som inte riktigt är sant. Mm. Och jag tycker att med hjälp av mina gäster så lyckas man förmedla någonting som ligger så otroligt nära sanningen. Och det kommer alltid direkt från källan liksom.
Mm.
Så det är intressant.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men nu är jag ju superintresserad av ditt prank mot... mot Jenny, din fri. Hur kommer det sig? Har ni det att ni prankar varandra ibland liksom sådär, eller?
Ja, det är nog jag som är övervägande majoritet i de initiativerna, de här påhitten faktiskt. Och så har det nog varit hela tiden inom polisen också, tror jag. Du pratar med de kollegor som känner mig, så tror jag, de kommer inte tycka att jag tar mig själv för allt på för stort allvar. Jag tycker om att ha kul och liksom bjuda på mig själv också faktiskt. Mm. Och jag tycker att humorn har alltid varit viktigt inom polisen. Alltså man är med om så mycket tunga, allvarliga saker, och humorn är ju ett sätt faktiskt att bearbeta det. Så att det finns mycket roliga historier inom polisen.
Mm, ja, men jag tycker att det är egentligen aldrig någonting som nämns. Men det finns en oerhörd humor också, en intern humor, och en, det finns också, ska jag säga, det finns lite högre i tak när det kommer till humor, och det är väl för att man kanske utsätts för så mycket saker kring mänskligheten och vad som sker bland människor, så att man, det liksom blir lite högre i tak kanske.
Ja, jag såg faktiskt, innan jag kom in på historien här, så såg jag faktiskt en bild bara för någon vecka sedan. Det var en bild på vår rikspolischef nu, Anders Thornberg.
Mm.
Han var intervjuad av en reporter. Och för ett tränat polisöga, jag såg det direkt, han hade ju uniformen på sig och båtmössan. Men någon har ju varit rolig och satt själva märket på baksidan av båtmössan, alltså vänt på den.
Mm.
Så jag ser att han har ju båtmössan på sig bak och fram på den här bilden, vår rikspolischef. Så jag skrattar lite grann för mig själv. Någon har skojat med rikspolischefen, då vet jag, då finns det hopp om livet.
Ja, men det är sant, det är sant.
Ja.
Jo, men berätta, vad hände?
Jo, så här är jag. Som sagt, min fru är ju polis, jobbar ju åt nationella operativa avdelningen och jobbar med utvecklingsfrågor. Och så skulle hon åka ner till Bryssel. Hon var med i ett EU-projekt där. Så hon skulle ner dit och göra en redovisning i ett ärende som hon hade. Ett väldigt seriöst projekt. Och så när min fru har kommit ner dit till Bryssel så ringer hon till mig när hon har landat. Och säger, du Oskar, jag har glömt bort adressen till hotellet där jag ska bo. Kan du leta reda på det?
Mm.
Jag tänker, ja, absolut, det fixar jag. Och jag letade fram adressen och gav det till henne. Och då fick jag en sån här idé att jag ska ringa till hotellet och lämna ett meddelande.
Uh-huh.
Så jag tar ju fram numret, ringer till hotellet och så presenterar jag mig och säger, you will have a guest, the Jenny that will stay at your hotel. De bara, okej, okay, yes. Och så, I would like to leave a message for her. De här i Bryssel, de bryter, det är lite fransk brytning nästan.
Just det, just det.
Ja, lite så här klosåstuk. Och då säger jag det. I would like to tell Jenny that the bird will lay its egg in November.
En riktig kod,
så här, en hemlig kod. Och den här receptionisten bara, excuse me, what was the message? But the bird will lay its egg in November. The bird will lay its egg in November. Ja, exakt. The bird will lay its egg in November. Till slut har de skrivit ner det här och förklarat det här. Och så frågar den här receptionisten bara, who will I tell this message from? Vem har lämnat det här meddelandet? Och så här, tell her it's the Indian chief. Excuse me, the Indian chief? Ja, till slut så förstår ni att ja, the bird will lay its egg and it's in November and it's from the Indian chief.
Vad fick du den där idén av lay its egg? Var det bara något som bara dök upp i huvudet?
Ja, det dök bara upp i huvudet. Jag tänkte det ska ju låta som någon sorts kod så att de blir lite misstänksamma här på hotellet. Så kommer ju Jenny, och det här berättar hon för mig, då kommer hon till hotellet och ska checka in, och då kommer ju receptionisten fram och bara, I have a secret message for you. The bird will lay its egg in November, it's from the Indian chief. Och Jenny, hon bara, Vad säger du för någonting? Va? Och hon repeterar ju det här. Ja. Och till slut så går det upp ett ljus för igen att det här är ju Oscar som har hittat på det här. Som säger bara, okej, okay, thank you for the message. Och det blir ett himla rabalder där i receptionen kring det här hemliga meddelandet. Och
ja, det är klart.
Och varje gång Jenny går förbi receptionen så blinkar de mot henne och liksom bara, yes.
The bird.
Ja, the bird will lay its egg in November.
Ja. Hon fattade att det var du ändå till slut.
Ja, men till slut så då fattade hon att jag, för hon har blivit utsatt tidigare för lite olika saker.
Men det var ju som nästan lite så här, ja men lite underrättelseverksamhetsmeddelande liksom.
Ja, precis. Och hon var ju bokad i The Swedish Police. Jag tänkte att de kanske har kopplingen att ja, det är något hemligt meddelande. Mm.
Nej, det var ju väldigt, väldigt roligt. Jaha, så hon passar sig varje gång hon checkar in på ett hotell.
Ja, nu ber hon inte om adressen från mig. Nu håller hon koll på det själv, så att säga.
Men nästa grej är väl att du lägger ett meddelande när ni båda checkar in. Då blir det ändå lite så här, vad fan, sen har du ringt in ett meddelande till dig själv också?
Ja, precis.
Ja, men hur mycket saknar du polisen då? Nu frågar jag inte om du, utan jag frågar bara hur mycket.
Nej.
Så att...
Nej, men det visste jag. Och kollegorna, det blir ju någonting särskilt, precis som du säger. Man har varit med om saker tillsammans, har liksom samma förståelse. Så att, det blir ju speciellt polisyrket. Så kollegorna och kamraterna, uppdraget också, är klart, det saknar man ibland. Mm. Men det är roligt att utveckla sig inom annat också. Det tycker jag verkligen, att ta det här steget och bli lite bredare och få andra vyer också.
Ja, men det är intressant, för att när jag pratade med Anders, vi gick ju skolan samtidigt 88, och är ju väldigt goda vänner fortfarande, umgås och sådär. Och vi hade de diskussionerna hur länge man kanske ska jobba som polis för att ha fortfarande inte få den här känslan att ja, men nu vill jag utveckla en annan del hos mig. Och det kan man göra i andra tjänster inom polisen såklart, men ibland kanske man inte när man är äldre får tillgång till de tjänsterna. Som av olika anledningar så där. Men jag vet ju till exempel i olika stater och olika i USA, där jobbar man bara 15, kanske 20 år som polis.
Ja, precis.
Och det är väl därför man blir så enormt imponerad när man hör till exempel Reynolds som har jobbat då så himla länge.
Ja. Nej, och det är lite annat idag också. Det är fler som vågar prova på annat också, men man är inte kvar i samma yrke i samma utsträckning som det kanske var tidigare.
Nej. Men det är väl därför också det uppstår en visst blodflöde ut liksom från myndigheten, att flera blivit citat och modigare att testa annat. Och det är väl rent generellt, unga människor idag sitter inte fast på samma sätt som förr i tiden liksom, att man utbildar sig till yrke och sen det var det klart.
Nej, precis. Och som sagt, jag har aldrig lämnat polisen för att jag inte trivdes. Jag trivdes oerhört bra som polis, utan det är mer personlig utveckling det handlar om.
Men trivs du idag då med nya jobbet?
Ja, men det gör jag absolut. jätteduktiga kollegor också och roligt jobb också.
Ja. Jag tänkte, vi pratade lite om humorn här och det kunde du ju bevisa också med The Bird som skulle lay its egg i november. Men det är ju mycket, man kan ju se, vi pratar ju alltid polisfilm på slutet och det är ju rätt mycket humor också i en del polisfilmer. Men kollar du polisfilmer någonting?
Ja, det gör jag. Lite svårt för de här modernare filmerna och serierna faktiskt. Det tycker jag kan vara lite svårt att följa. Men jag är lite irriterad över att skulle du göra det där, då skulle du få avrapportera i 2 dygn efteråt eller något. Men som mina barn brukar säga, du tittar bara på gamla filmer, så att jag gillar de här lite äldre faktiskt.
Ja, men pratar vi äldre svenska eller äldre rent generellt?
Ja, äldre svenska också. Jag har ju ett bra tips och det är ju, som jag tycker alla ska se, det är ju Mannen på taket från 1970-talet någon gång med Carl Gustav Lindstedt som Beck.
Ja.
Det är en oerhört bra film.
Ja, det är en klassiker och jag har ett minne när jag var kanske 8-9 år. Carl Gustav Lindstedt bodde där vi hade landställe och då gick jag och knackade på hans dörr och fick en autograf.
Oj, ja det var stort faktiskt.
Det är stort.
Ja.
Ja, det är en riktig svensk polisklassiker, Sjöwall Wahlöö, Mannen på taket, ja.
Och boken också, den är ju byggd, Den vedervärdige mannen från Säffle är nu byggd på, så att säga. Den kan jag rekommendera att läsa också.
Det är intressant, det är rätt intressant med Carl Gustav Lindstedt som ju var komiker mycket, var ju en komisk karaktär mycket i revyer och sådär, men kom sen och spelade då Beck. Jag tänker ju nu också på Robert Gustafsson som ju har varit liksom mycket, var ju liksom landets clown och som nu spelar också seriöst polis liksom.
Precis.
Det finns, det kanske finns en utvecklingsfas kring landets komiker också, att man går mot något mer seriöst sen när man blir äldre. Vi får se.
Ja, absolut.
Får se om jag får spela Beck i framtiden.
Ja, men du gjorde ju stabil insats också i den oväntade mördaren vi sett
på mördaren på Netflix.
Den osannolika, så det är guldbaggeinsats på din insats där som piketchef.
Ja, precis. Jag vet inte om det kanske luktar guldbagge direkt, men det var synd, det var ju några fler repliker där. Jag sa det till min fru, det där kommer de klippa ner, och det gjorde de ju mycket riktigt ganska hårt, men det var ju superkul, det var jättekul. Det var ju min dröm när jag var yngre att jag skulle bli skådis, men vi får se. Det är inte för sent. Det är inte för sent.
Nej, precis.
Ja, Oskar, intressant. Riktigt spännande också att få den här inblicken kring att det kan vara oerhört dramatiskt att sitta liksom också bakom spakarna eller snarare kanske vid telefonen när någonting utspelar sig och du inte riktigt har den kontrollen över situationen och det som hände där vid den här dammen. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt också såklart. Men fram till dess så säger jag tack för att du var med i ett avsnitt, Oskar. Tack så jättemycket.
Ja, tusen tack.
Stort tack. Snutsnack är slut för den här veckan. Men givetvis kommer det ett helt färskt avsnitt om en vecka. Och jag hoppas att du lyssnar även då. Stort tack för att du har gjort den här veckan. Stort tack för de gånger du har lyssnat tidigare. Jag bugar och bockar. Ha det fint. Jag hoppas vi hörs. Hej då!
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här. Som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang. För dig över 18 år, stödlinjen.se.